Välkommen till Forum Onkologis podd som ges ut av Pfizer och det här är avsnitt 4. Och jag heter Madeleine Salomon och det är jag som pratar och ställer lite frågor. Och idag kommer jag att prata med Sara Riggare. Och när jag googlar på dig, Sara, så vet jag inte ens hur jag ska presentera dig. För att du är all over the place.
Ja, jo, ja, så är det.
Så du får berätta själv.
Jag brukar kalla mig själv numera... på engelska i och för sig, det funkar på svenska också. Digital patient. Och doktorand på Karolinska institutet. I digital egenvård för Parkinson.
På institutionen för hälso...
Nej, lärande, informatikmanagement och etik. Okay. På Hälsoinformatikcentrum.
Och så föreläser du och du bloggar och du är civilingenjör. Och...
Ja.
Och vi ska faktiskt prata om digitalisering i hälso- och sjukvården. Och det är ett ganska brett begrepp.
Ja, det får man säga.
Vad betyder det för dig?
Ja, för mig betyder det samma sak egentligen som hälsoinformatik. Som också är ett brett begrepp men som är ännu mindre känt. Alltså det går inte att göra vård utan digitalisering. Det går inte att göra någonting i samhället utan digitalisering. Det är ju som elnät liksom. Mm. Så att det är inte, det är bara att vården ligger efter.
Men vad innebär det? För att det är ganska luddigt. Vad jag förstår, ja, så kanske man kan dela upp det i e-hälsa som innebär att patienter kan boka tider och kanske få videokonsultationer med en läkare på nätet. Men hela liksom digitaliseringen, vad omfattar det då?
Jag tycker det är synd att begränsa e-hälsan till bara det, för det är så mycket mer. Jag vet inte om det finns någon direkt strikt definition, men jag tycker att digitalisering och e-hälsa är samma sak. Digitalisering i vården och e-hälsa är för mig samma sak. Mm. Och det är mycket, mycket bredare än videobesök och vårdguiden. Och det är helt enkelt att vården också ska komma in i 2000-talet.
Vilket betyder?
Att man ska sluta faxa till exempel. Och, för det gör man ju fortfarande i vården.
Jag fick höra det utan någon jag pratar med. Och just det att man använder fortfarande fax.
Ja, jag ville ha ut min journal från min neurolog härom året. Och då sa jag till honom, du kan väl göra en pdf och mejla den till mig, sa jag. Nej, det kunde jag inte, för det var ju inte säkert. Men jag kan faxa den, sa han. Men jag har ingen fax, sa jag då till honom. Så då kan han istället skriva ut den 50 sidor, lägga ett kuvert och lägga i brevlådan. För det är säkrare än att mejla, tydligen.
Det låter jättesäkert.
Ja, så att det är lite sorgligt tycker jag. För att det är ju, dessutom är det ju inte säkert att faxa. Det var något tillfälle när man hade gjort ett nummer fel i snabbnumret på något sjukhus och alla journaler gick rakt in i en bensinmack bredvid istället för till rätt mottagning. Så att det är ju inte särskilt säkert det heller. Det är mindre säkert skulle jag säga.
Men om man tittar och går tillbaka till det här, för jag tänkte att vi ska prata lite om patientperspektivet.
Mm.
Och du är ju också patient.
Ja.
Du har ju haft Parkinson sedan du var rätt
tonåring, ja. Över 30 år nu.
Ja.
Mm.
Men hur tycker du att, är det någonting i liksom din vård eller behandling och så som har förändrats i och med att man åtminstone på några plan har infört digitalisering?
Nej. Det som har ändrats är det jag gör själv.
Okay.
Det är inget som vården har ändrat, det är det jag har ändrat.
Och hur har du ändrat?
Ja, jag kommer med mina data som jag sammanställer. Min forskning bygger på det också. Men min forskning bygger på min egen vård. Det är hur jag hanterar min sjukdom själv. Det är det jag använder för att bygga modeller och förstå området. Och när jag kommer till min neurolog med mina data så vill jag han ha in det i journalen. Eftersom det inte finns någon modul för det så kan han inte få det. Så då föreslog jag att jag kanske kan faxa in den till honom.
Och sen ska han...
Det går ju bara inte. Det finns ingen plats för det. För det är inte gjort för det.
Men hur skulle du önska att det vara när du kommer till doktorn?
Nu är han väldigt bra. Jag är väldigt, väldigt nöjd med honom. Och jag skulle vilja att det också fanns system som stödde det samarbete vi redan har. Och framförallt det som verkligen saknas, inte bara i Sverige utan i hela världen, är ett sätt att få in den kunskap som vi patienter besitter och de erfarenheter vi byter med varandra, få in den i systemet på systematiskt sätt. Det är både vård och forskning. Mm. Det finns inte någonstans. Man har sagt i många, många år att den mest underutnyttjade resursen i hälso- och sjukvården är patienten. Och det har man sagt tills man blir blå i ansiktet, men det är ingen som har lyckats göra något åt det. Det tycker jag är tragiskt.
Men det är väl ändå på G?
Nej. Tyvärr.
Okej.
Okay. Det är vård och hälso- och sjukvård och omsorg är väldigt, väldigt tröga system. Av en del bra skäl, men mest av dåliga skäl.
Men vad tror du att det beror på då?
Det är så här, ser jag det som, att systemen kom på plats på den tiden när kunskapen bara fanns i doktorns huvud, som han hade, oftast han hade fått tillägnat sig när han hade gått läkarutbildning. Mm. Och då kom systemen på plats för att skydda oss patienter mot missbruk av den kunskapen. Och det var ju bra då när kunskapen var ett monopol. Men nu har vi bokstavligt talat all världens kunskap i våra fickor hela tiden. Mm. Och systemen har inte hängt med. Så att istället för att det ska vara ett skydd mot oss, så är det istället ett hinder för ett bra samarbete.
Om man kommer över de här hindren och det börjar fungera som du önskar att det ska fungera. Mm. Hur kommer det att påverka, alltså dels patienten, men kanske också relationen mellan patient och vårdgivare?
Ja, relationen mellan vårdgivare och patient handlar nästan bara om makt. Även om det inte gör det på individnivå, så är systemet, det handlar om en maktbalans som är till patientens nackdel. Ordet patient betyder den som lider.
Det
är grekiska. Jag. Nej, jag har kollat upp det.
Ja.
Och förr i tiden, alltså i begynnelsen, så var det ju väldigt mycket lidande när det handlade om sjukdom och vård. För man kunde inte göra så mycket. Men tack vare forskningsframsteg och framgångar och bra vård och så har man ju lyckats förbättra det. Mm. För nu har man ju, om inte bot, så i alla fall bra behandling för de allra flesta sjukdomar. Och vi kan göra jättemycket. Men ordet patient betyder fortfarande den som lider. Och den som lider måste man ju skydda. Så det här ordet ligger oss lite i fatet, skulle jag säga, i den här relationen.
Men menar du att det liksom finns inbyggt?
Ja, absolut. Även om det inte gör det på individnivå, så systemet, det finns inbyggt. Det är ju så att vi är ju underläge som patienter. Och framförallt skulle jag säga i Sverige. Där vi har det betalningssystem som vi har. För det medför ju att... Jag kom just från USA faktiskt i förrgår.
Just det.
Jag har varit på en jättestor, världens största vetenskapliga konferens inom Parkinson. Där patienter är inbjudna som lika deltagare. Så det var 4600 registrerade från 67 olika länder, varav 1200 patienter. Så det är den största i världen. Ja. Inom någon sjukdom som har så mycket patienter, som stor andel patienter. Och jag har ju förstått en del genom åren att hur olika system fungerar och inte fungerar. Och det finns mycket dåligt med det amerikanska systemet, men en sak som är bra är att där har man en tydligare kundrelation. Så man har mer jämbördigt, om man kan betala, så har man mer jämbördigt samarbete än vad vi har här. För här ska man då istället, det finns väldigt mycket grindvakter som jag ser det. Där man då ska kolla att man inte får för mycket vård. Så jag tror att det går oerhört mycket resurser åt att kontrollera att man verkligen har rätt till den vård man vill ha. Snarare än att faktiskt erbjuda den vård. Jag tror mycket går tappas på just att kontrollera istället för att erbjuda det man vill ha.
Men den här konferensen, den handlade väl också om digitalisering?
Det var absolut, det är en stor del i det. Det var mycket, många sessioner om telemedicin och teknik och mätningar av olika typer. Absolut, massor med sånt.
Och vad, är det någonting nytt som kom fram där som du tycker att...
Det nya som jag ser inom alla patientgrupper, inom alla områden är... Inom alla sjukdomar, det finns, det är inte på vårdsidan, det är på patientsidan det händer saker.
Och som,
det mest spännande exemplet jag vet i digitaliseringssammanhang, som jag visste innan förra veckan, handlar om diabetes typ 1. Där det finns en kvinna i USA som har kopplat ihop sin kontinuerliga glukosmätare med sin insulinpump med hjälp av en liten minidator, en Raspberry Pi minidator för 150 spänn. Så att den tar ut värden från glukosmätaren, gör beräkningar som hon gjorde själv förut och stoppar in värdet i insulinpumpen. Så istället för att hon ska behöva kolla och fundera på sin diabetes 20-30 gånger om dagen, så behöver hon inte göra någonting, utan den bara tickar och går. Och hon får så stabila värden, så hon har aldrig haft så bra värden i hela sitt liv. Hon har kallat det att hon loopar sin diabeteshantering. Och det är en del av, hon heter Dana Lewis, hon är en fantastisk kvinna i mitten på 35. Och hon har gjort mycket spännande saker. Hon hjälper också en stor mängd andra med diabetes att göra samma sak. Men det här är ingen produkt. Så den lyder ju inte riktigt under de regler och lagar som gäller för produkter. Även om hon kopplar ihop två stycken typ 1 medical devices. Så att hon egentligen, den borde egentligen vara kontrollerad och verifierad och validerad på alla möjliga sätt. Men eftersom hon inte säljer den så gäller inte samma regler.
Men tror du att man kommer att kunna göra så här även med andra sjukdomar och behandlingar? Det skulle kunna vara till exempel vid cancerbehandling eller vid din egen, vid Parkinson,
ja,
och sådana saker.
Ja. Jag trodde ju inte det. Jag trodde att det, för Parkinson till exempel då, som jag har själv, inte skulle kunna gå. Men jag fick lära mig annorlunda faktiskt förra helgen, när det var en kvinna som är 22 år och som har haft Parkinson sedan hon var 14, som har gjort jättespännande saker. Inte så mycket med digitalisering, men kunskapen som hon har behövt för att göra det här har hon fått från digitalisering. Så hon har alltså kopplats förbi hela forskningen och hela vårdsystemet och gör saker för sig själv som är jättespännande. Så att det är det som är ett av problemen med det här tröga systemet. Att systemet är till för att skydda de svaga. Men det blir på bekostnad då av innovationer som man kan få fram annars. Och eftersom vården skyddar så väldigt mycket, så tappar man väldigt mycket av det innovativa som man skulle kunna komma fram till utan att skada någon överhuvudtaget. För att man kan inte förutse användarnas behov på samma sätt om man är användare själv. Man upplever på ett annat sätt.
Men vad föreslår du? Hur tänker du liksom att man ska komma förbi det här?
Det är ju inte lätt, för då vore det redan gjort.
Ja.
Men man måste, som jag ser, så behövs det någonting jag börjat kalla en legitimerad patient. Som är en patient som har en verifierad, validerad kunskap som kan ha, så vården vet att den möter en person som man kan möta inte på bottennivån, utan man kan möta högre upp. Man vet att den kan lite mer än folk i gemen, så att man kan få man kan spara tid på det sättet. Och att den här gruppen av patienter som då skulle på något sätt vara utbildade enligt någon slags lämplig och med någon slags garanterad något test av något slag, så skulle de kunna vara en resurs för vården och forskningen. De skulle också kunna eventuellt, men vid en känd sjukdom, det finns ju till exempel en tjänst som heter patientens egen provhantering inom reumatologin.
Okej, okay,
Där man då, eftersom man behöver, om man står på vissa läkemedel, så behöver man då kolla sina värden varje halvår eller sådär inom reumatologi. Och då har man tagit fram en tjänst som nu tror jag finns nationellt som heter PEP, PEP, patientens egen provhantering. Där man då kan generera sin egen provtagningsremiss istället för att man ska behöva ringa läkaren eller sköterskan och få dem att generera en remiss innan man ska ta prover. Så kan man gå in på 1177 vårdgarden och göra det själv. Och sen gå till labbet själv, så man sparar ju tid i alla led. Men man ruckar inte på någon säkerhet. För det här är patienter som ändå skulle göra det här, som har en känd sjukdom som man har koll. Man vet att man måste göra det här. Man har haft den länge.
Fast det jag tänker, det känns när du pratar om liksom, inte pilotpatienter, men den här gruppen av patienter. Då känner jag också, ska de vara tekniskt kunniga också då?
Alltså, det är man ju.
Ja, okay.
Det är ingen som går på banken längre. Det går ju inte att gå på banken längre. Och det var inte något som de kollade att alla kunde innan man införde. Det gjorde man ju bara. Ja, och sen så funkar det ju.
Fast jag tänker så här, på en grupp som man kanske missar, hur gör man med äldre patienter? Hur involverar man dem i det här?
Det där är ju en myt att äldre inte gillar teknik.
Ja, men det finns väl kanske någon brytgräns för ålder?
Det finns en 104-årig bloggerska som heter Dagny Karlsson. Så att ja. Det handlar inte om ålder, det handlar om andra saker. Och det visar sig till och med att äldre som inte har jobbat med datorer tar mycket lättare till sig iPads än de som har jobbat med datorer. För om man inte har sett en dator förr, så letar man inte efter på-av-knappen som man gör på en dator. De som har jobbat med datorer liksom förstör det och tror att det steg mellan. Så det där är en myt. Och sen att alla inte vill, det är en annan sak. Och att alla kanske inte är intresserade, det är en annan sak. Men alla kan få hjälp och använda det mest basala. Det är ingen snack om det. Till och med väldigt svårt handikappade och dementa kan ju använda vissa tjänster med rätt anpassningar.
Men vad ligger motståndet? För det känns så här, man skulle kunna tro att det är äldre patienter som är motståndare. Är det vården själv som liksom är trög? Jag tänker professionen som, inte vet jag, känner sig hotad eller det är för mycket nytt att lära och...
Jag förstår att vården inte är särskilt förtjust i IT, för man har inte fått några bra IT-system hittills. Det är inte så konstigt att man är trött på det här med nu kommer de med ett IT-system. Ja. Det är inte så konstigt, men vi som inte jobbar i vården, vi som är ute i världen, vi är vana att allt finns på Google och det går att hitta allting, går att beställa en taxi på en app. Så vi förväntar oss andra saker. Och även vårdpersonal använder ju andra tjänster privat som man inte har tillgång till i vården. Men det handlar i stort, tror jag, mycket om för mycket regler som är onödiga och dubbelbokföring på regler helt enkelt. Och jag tror, eller jag är helt övertygad om att det också handlar om onödigt strikta tolkningar av vissa lagstiftningar inom data och annat.
Men för när jag tänker på liksom digitalisering inom vården så är det precis det egentligen där vi började. Det är dels det här med undersökningar, videokonsultationer, det är liksom receptförnyelse. Det är så mycket liksom. Så var finns motståndet?
Motståndet tror jag huvudsakligen finns i och med att det handlar om ett nytt sätt att arbeta. Mm.
Och det gäller även läkarna då egentligen?
Absolut.
Man kan väl inte kräva att alla läkare ska sitta och ha sina patienter på en videolänk?
Jo, det kan man faktiskt, för det är deras jobb.
Okej.
Okay. Så det är samma sak som att man kan kräva. Man kan inte slippa och ge preventivmedel om man är barnmorska. Liksom. Det ingår i jobbeskrivningen. Det är samma sak här. Om man är läkare i modern tid så måste man kunna hantera videolänk. Det är liksom ingen snack.
Men hur ska man göra för att bli säker? För det kanske inte är alla läkare som är säkra på. Det kanske inte är alla diagnoser som passar då.
Kan det vara, absolut. Så kan det vara. Men det har ju inte med läkarens sida att göra. Då har det ju med patientens behov och det är en annan sak. Mm. Men det handlar i stort mycket tror jag om att man är, alltså systemet som någon slags varelse som det egentligen inte är, men om man ser det så är rädd för att förlora sin makt. Det handlar väldigt mycket om makt och det handlar väldigt mycket om kontroll. Sen att på individnivå inte handlar om det är en annan sak, men systemet förstärker det här så att det handlar om att man är rädd att förlora sin makt, sin betydelse i systemet.
Men när du pratar om systemet, vad tänker du på då?
Ja, det är olika delar såklart. Men i det här fallet är det sjukvårdssystemet. Och där ligger ju till och med omsorgen utanför. Där glappar det så det stänker om det också mellan data och information mellan dem. Och det måste man ju också, det måste ju ordnas. Det är helt befängt att det kan vara så i 2016. Jag vet inte om det är någon tröst egentligen, men det är ju inte bättre någon annanstans i världen heller tyvärr, så att det är något, oavsett sjukvårdssystem och betalningssystem, så är det är något generalknas i det här som inte funkar. Och jag är övertygad om att det handlar om att ge patienter, de som vill, kan, vågar och får, ge dem av patienterna, ge oss möjligheter att göra det på ett bra sätt. Då kommer det avlasta vården så att de som inte vill, kan, vågar och får, kan få mer vård. Den som vi andra inte behöver längre.
Ja, för det är det så här, så att alltså ofta som när du jämför då det här med till exempel man digitaliserar banker och man, utan att fråga. Det är ju ofta en grupp som blir väldigt missnöjd. Som inte alls vill det här.
Ja, men sen så blir man ju nöjd. För man märker att men ja, jag behöver inte stå i kö 5 i 3. Jag behöver inte gå från jobb. Jag kan göra det hemma. Det blir ju enklare. Självklart gör man ju mer, men man har ju också mer koll själv.
Men vad kan man göra hemma? Liksom, allt går ju inte.
Du menar i vård nu?
Ja.
Det finns ju, det finns ju en del. Ja, man kan, alltså det finns ju, jag har testat Kry, det var fantastiskt bra att slippa.
Okej. Okay. Ja, och det kunde du göra på din.
Det kunde jag på min padda, absolut.
Nej, men på din.
Nej, okay. Det var för dottern som hade eksem. Ja. Det var ändå kul att testa. Supersmidigt, jättebra och satt i soffan, slapp liksom sitta, gå ner till en vårdcentral och sitta och snörvla bland andra i ett väntrum. Det finns ju ingenstans man blir så sjuk som på akutmottagningar. Och jättesmidigt, superbra. Men, och sen kan man ju också, i vissa fall kan man ju också se sin journal på nätet. Det kan vi ju inte riktigt än i Stockholm. Det kommer komma under hösten. Men,
alltså jag som patient kan gå in och se min journal?
Ja, Uppsala har ju den största öppningen där. De har ju mest information ute. Det är lite olika beroende på vilket landsting man bor i. Så jag brukar skoja, eller faktiskt det är inte riktigt skoja. Jag brukar säga att jag ska söka medicinsk asyl i Uppsala för att få tillgång till min journal på nätet. Men nu får vi ju det i Stockholm, men så att det är ändå på väg. Och kunna få överblick och kunna boka, kunna få överblick över mediciner. Jag tar väldigt många mediciner och jag behöver ju ha koll på vilka apotek som har dem för att det ska funka när de tar slut. Och var tredje månad, man får inte hämta för ofta för då får man inte ut det. Och det är sånt där jag måste hålla reda på. Och det kan göras mycket enklare med digital teknik. Väldigt mycket enklare.
Men tror du att det här går att applicera på flera sjukdomsområden? Jag tänker lite till exempel cancer. Absolut. Som man kan ha under väldigt, väldigt lång tid eller många år idag.
Cancer har ju, många cancer har ju blivit en kronisk sjukdom, absolut. Det är absolut applicerbart i många fall. Och även om man har en akut cancer som är långvarig behandling som det ändå är i många skeden så är det ju klart att det går att förenkla med teknik.
Och vad skulle man kunna förenkla?
Det kan ju vara att man kan få se sina bokningar, kunna hantera sina bokningar på behandlingar eller enklare och slippa sitta i telefonköer. Hantera remisser, läkemedel, boka provtagning och få provsvar, slippa sitta och vänta i köer. Kanske mejla, vilket man inte kan i praktiken i vården. Nej. Det finns så mycket som vi missar. Och det är att bränna 1000 lappar det vi gör nu och inte ta vara på det här. Och det är bara början. Jag har gjort en uppskattning av om man skulle aktivera 5% av de minst aktiva och över hela befolkningen och 5% av de som är lite halvaktiva idag, så skulle vi kunna spara 3 miljarder. Det är lika mycket som Danderyds sjukhus på ett år. Och det skulle vi aktivera på hela befolkningen, skulle vi aktivera under 250 000 personer. Lite grann. Vi skulle göra dem lite mer självständiga. Då skulle vi kunna spara in Danderyds sjukhusbudget. Så att det är inte små pengar. Och det här är väldigt, väldigt konservativt beräknat. Så det är förmodligen mer pengar.
Men vilka alltså downsides finns?
De flesta downsides finns ju nu för att vi inte tar vara på det här. Jag ser det som att det är resurslöseri och både i rena pengar och i människokraft, och det ger upphov till onödigt lidande det vi gör nu när vi inte tar vara på det här. Så det är klart att det finns risker och downsides, men de är totalt överskuggas av de risker och downsides som vi redan upplever nu. Så att det är i stort är riskerna större nu än det skulle vara med ett bättre system.
Men när du är ute och pratar, upplever du att alla är lika positiva som du är?
Absolut inte. Absolut inte. För att man vet ju vad man har, man vet inte vad man får.
Vad är det både patienter och professionen?
Mest professionen.
Befarar, liksom.
Ja, mest professionen. Är det ju som är ryggar tillbaka. Och det som är intressant är att jag brukar säga att jag har insett det, eller jag har observerat det, att det är de yngsta och de äldsta läkarna som är mest skeptiska till både digitalisering och patientmedverkan. De äldsta för att de fortfarande är så gamla att de har lärt sig ett gammalt system, så de lever kvar. De är på utgående. Men de yngsta, det beror på att de har inte fått en enda timme e-hälsa och inte en enda timme patientmedverkan i sin utbildning. Så de tror fortfarande att det går att leverera vårat vårda på det sätt de har lärt sig. Det tar några år innan de lär sig att det faktiskt inte går på det sättet. Och under den tiden så är de lite skeptiska.
Men det är det inte där man borde börja nästan?
Självklart.
Då?
Mm. Och det pågår en översyn av läkarutbildningarna.
Att man ska
införa det. Ja, hur den kommer se ut vet jag. Ja. Jag vet att det pågår en översyn. Men det är trögt där också.
Så egentligen, du vill skynda på hela den här processen?
Ja, alltså det går för sakta. Allt går för sakta. Den här Dana Lewis jag berättade om, hon med diabeteshanteringen där. Hon också skriver, hon använder en hashtag på sociala medier som heter We are not waiting. Den skriver jag under på hela tiden.
Och det, går det innebär att... Vadå?
Vi väntar inte. Om vården och forskningen inte kan ge oss det vi behöver så kommer vi göra det själva. Och det görs redan varje dag. Det som är tragiskt är att andra inte får del av det på ett systematiskt sätt. Så att det blir isolat. Det blir enstaka öar istället för att det ska kunna bli ett kontinuum som skulle kunna ge nytta till så många fler.
Men vad innebär det då? Att patienter kör sitt eget race?
Alltså det mesta av all hälsa grundar sig i egen vård. Och som jag ser det behöver vården gå från att leverera vård till att stödja egenvården. Och det är den största omställningen. För att som det är nu så levererar man vård för det man får betalt för. Och det är så det funkar i system. System är perfekt designade för att leverera precis det de är designade för att göra. Och eftersom man får betalt, man styrs mot att leverera vårdtillfällen, så är det det man levererar. Men det funkar inte i längden, det måste ställas om. Och det här kräver en jätteomställning som måste påbörjas igår.
Men så i det här ingår ju också, vi pratar liksom med kunskapsöverföring och information, och det är ju också mellan patienter väl över hela världen.
Absolut, och det sker också, men det är också något som vården och forskningen inte tror existerar. Om jag får ett nytt symptom i min Parkinson, då är det första jag gör inte att jag ringer min neurolog. Absolut inte, det tar för lång tid. Och då tar jag en tid som någon annan behöver bättre än jag. Jag har mina nätverk som jag går till. Nu är inte jag typisk patient, men det är väl bra att de som kan göra det här gör det här istället. Jag har nätverk över hela världen. Och bokstavligt talat, vilken tid det än är på dygnet, så är det någon som jag kan få hjälp av som är vaken. Det vet jag.
Och då är det en annan patient, ja. Eller det är inte läkare?
Ibland är de både och.
Ja.
Jag känner neurokirurger med Parkinson, jag känner hjärnforskare med Parkinson, jag känner fysioterapeuter med Parkinson. Så att det kan vara både och. Och det är den största vinsten med digitalisering, att det faciliterar de sociala nätverken. För vi människor är väldigt sociala varelser. Men numera behöver man inte vara i samma rum för att kunna vara social. Om man har träffats någon gång så finns det en koppling där. Och det finns väldigt starka kopplingar mellan patienter. Och jag, nu som sagt, förra veckan var jag på Världsparkinsonkongressen i Portland. Och jag är fortfarande i sjunde himlen efter den. För det var en sån fantastisk upplevelse. Det är den enda kongress inom Parkinson som där forskare och läkare och patienter är i samma rum samtidigt. Och det händer nog väldigt speciellt då. Man får en ökad förståelse. Forskarna förstår, ja men just det är därför jag går till jobbet. Det är därför jag jobbar med de här råttorna, för att hjälpa de som har det så här. Och nu kan jag förstå vad symptomen verkligen innebär och inte bara se hur råttorna upplever det. Och det är jätteviktigt. Och den där kopplingen fortsätter ju i de sociala media med hjälp av digitalisering även mellan kongresserna. Så det ser jag ser egentligen som att det här med journalsystem och så, det är den lilla vinsten med digitalisering. Det största är allt annat som vi kan koppla ihop varandra bättre med.
Och det är ju fantastiskt. Alltså, du har en enorm vision också.
Ja, ja.
Då får vi bara hoppas att det kommer att gå så snabbt som du önskar.
Det kommer det inte göra, men vi hoppas att det går lite fortare än det har gjort hittills i alla fall.
Men jag får tacka dig så jättemycket.
Tack så mycket.
För att du kom hit.
Tack, tack.
Och du har alltså lyssnat till Forum Onkologis podd. Och vi finns också på nätet att läsa och ladda ner en tidning som också heter Formonkologi. Så gå in på www.formonkologi.se. Och nästa podd kommer i november, så håll öronen och ögonen öppna. Hej då!